Låt oss nu försöka återknyta till det vi jobbade med igår förmiddag. Nämligen frågan om vad människan är skapad till att vara och på vilket sätt människan gick sönder när hon gick sönder. Vi repeterar lite grann. Jag hade sett det här att människan får handlingskraft genom någon sorts glädje eller någon sorts hänförelse. Att människan är skapad till att glädjas över Gud, hänföras över honom. Och den glädjen förlöser en tacksamhet som ger människan handlingskraft. Och det typiska för den handlingskraften är att människan vill ge ut. Ge det vidare. En sådan människa behöver du aldrig uppmana till att vittna. Utan det är snarare så att en sån människa råkar ut för uppmaningar att lugna ner sig lite grann. Att inte vittna för varenda en i varenda buss, så att säga. Men när tacksamheten har torkat in, det är då alla missionsappeller behövs. Behöver man uppmana folk? Det hör inte egentligen till Guds rike så mycket. Paulus förmanar i sina brev, visst gör han det. Men egentligen inte för att ge dåligt samvete och få fart på folk den vägen. Utan för att ändå tala om för folk att när nu tacksamheten flödar i ditt liv så ska jag tala om för dig vad du ska använda den till. Det är så du inte visste det förut. Det är en väldig skillnad. Vi ska komma tillbaka till det där med det dåliga samvetet så småningom. Det är många kristna som går och trälar med sitt dåliga samvete i onödan. Den fallna människan, eller den naturliga människan, vilket vi nu vill, människan i sig själv. Hon hänförs inte så mycket över Gud, utan hon önskar få hänföras över sig själv. Hon målar upp idealbilder av sig själv. Det och det skulle jag vilja bli. Och du kan ju bara inventera i ditt eget liv lite grann hur dina dagdrömmerier ser ut när du ligger i hängmattan och tittar upp på ulliga molntappar. Vad är det ens tankar sysslar med? Jo, det är väldigt mycket det som nu på fint språk kallas för visioner. Alltså, vad skulle jag vilja bli? Vad skulle jag vilja lyckas med? Hur skulle jag vilja utvecklas, förbättras och så vidare? Till vad? Och det är helt sant, det kristna livet innefattar en väldig mognadsprocess. Det är ju inte statiskt på något sätt. Men det här att vi inte kan acceptera oss själva i befintligt skick, det är den fallna människans, ska vi säga, grundkaraktär, självfördömelsen. Vi tänker så oerhört lätt så här, att självfördömelse, ja, det är någonting som uppstår när man har misslyckats riktigt rejält. Då kommer självfördömelsen, för då har man ju alltså kraschlandat. Nej, självfördömelsen är mycket mer inbyggd i vår naturliga människa än så. Den är inte bara en följd av olika förnedringar. Det är inte bara en följd av att vi har misslyckats eller att andra har ryckt på axlarna åt oss. Den växer när allt detta sker. Den ökar i makt och styrka. Men den har sitt ursprung i detta att vi så gärna ville bli något annat än vi faktiskt är. Och alla våra tekniker går ju egentligen ut på att förvandla oss till något annat än vi är skapade att vara. Därför att skriften talar om att Adam ville bli som Gud. Och vi sätter ju alltså upp våra målsättningar. Inom så många år ska jag ha blivit det och det, sen så hittar jag på något annat och det blir bättre och bättre dag för dag. Vi blir aldrig färdiga. Redan i den iakttagelsen förstår vi att det ligger väldigt mycket i det här att bli som Gud. Vi sätter upp små delmål, men det finns ett mål i fjärran. Och det målet är faktiskt att vi blir våra egna gudar. Nå, så här långt hade vi hunnit ungefär. Nu ska vi ta ett annat ord in i sammanhanget, och det är ordet oförnöjsamhet. När nu människan egentligen har sin handlingskraft och sin drivkraft i att hon vill bli något annat, få något annat, uppleva något annat än vad hon är, har och får idag, så kan vi säga så här att människan blev i grunden en negativist. Och hon blev oförnöjsam. Och när jag använder ordet negativist eller negativism, så menar jag det här att Adam efter syndafallet bygger sitt liv på det han inte har och det han inte är. Det är det han hela tiden är medveten om. Vi har en fantastisk förmåga att vara medvetna om vad vi inte har och vad vi inte är. Tänk dig en frimärkssamlare. Han har alla frimärken utom 3 shilling, banco, matt, orangegul istället för grön. Ja. Nå, vad är det nu som fäster hans uppmärksamhet? Lever han i en jublande glädje och lycka över alla de frimärken han har? Eller går han som tungan kring en trasig tand runt det där märket han inte har? Det är definitivt det senare. Han lever helt och hållet för det märke han inte har. Och på det sättet är han ju då en negativist. Han kanske inte märker att han är en negativist, utan han formulerar sig i så positiva termer han kan, för vi är ju fantastiska med att förvränga verkligheten med våra ord. Utan han säger då genast att han har stora visioner för att han ska få tag i det här märket, och han jagar runt på alla frimärksauktioner och försöker få tag i detta enda märke som finns i bara ett exemplar. Ett feltryck. Han måste ha det. Hans liv går ut på detta. Han är idogt sysselsatt. Han kanske till och med upplever det meningsfullt. Men hela tiden bygger han ju alltså sitt liv på det han inte har. Och det här är långt mer ödesdigert än vad vi föreställer oss. Varför kommer vi inte till rätta med miljöproblemen? Varför kan vi inte minska vår standard så att skogarna överlever och vi får det syre vi måste ha för att kunna andas även i framtiden? Vi är så medvetna om vad vi inte har och vad vi skulle önska att vi fick. Och vi är så omedvetna om vad vi har, så vi kan absolut inte minska. Det går inte. Vi kommer inte kunna vrida den utvecklingen tillbaka. Det finns ingen kraft i människan som... Det finns ingen möjlighet att hos den, så att säga, den ofrälsta människan utlösa en handlingskraft i den riktningen. Därför att den handlingskraft människan har går inte i den riktningen. Likaså när människan börjar se på sig själv, så är hon återigen en negativist. Vad vi är medvetna om vad vi inte har. Uff, jag har en så krokig näsa. Jag har inte alls någon rak näsa. Titta på han har en så rak näsa. Det är ju tjusigt med en rak näsa. Uff, jag är en sån här kroknäst människa. Att man kanske har alla möjliga underbara egenskaper som Gud har lagt dit. I all sin nåd och barmhärtighet. Därför Guds nåd börjar inte den dag du är frälst, utan Guds nåd börjar den dag du skapades. Han har lagt in i din natur massor av saker som han har lagt dit därför att han har tänkt ut ett liv åt dig. Han har inte bara tänkt ut ett liv, utan han har utrustat dig för det. Våra liv handlar inte bara om att upptäcka vilken plan Gud har för oss. Utan med tiden har jag förstått att det är bara ena halvan. Den andra halvan är att upptäcka vad Gud har lagt in i ditt och mitt väs. Och det kan ibland vara den enklaste och sundaste vägen till att förstå vad Gud har tänkt för dig och mig. Att vi blir klara över vad han har gett oss. Vi kan vara överraskande okunniga. I början så tänkte jag när jag började syssla med själavård att nej, det kan väl inte vara sant ändå. Jag menar, om du är 20 år så har du ju umgåtts med dig själv varenda dag i 20 års tid. Du måste ju känna dig själv, inte sant? Och jag har ju haft förmånen eller oförmånen eller vad vi ska kalla det att umgås med mig själv i 48 års tid. Jag måste ju känna mig själv. Ja, det är ett lite klurigt problem det där. Hur kan vi veta att vi känner oss själva? Det kanske finns sidor i ditt väsen som du inte har sett. Därför att du hela tiden var så upptagen av det du inte hade. Hur kan du veta vad du inte har sett i ditt eget liv när du inte har sett det? Det låter som en dum fråga, det låter som ett hårklyveri det här. Men ni ska veta det att när man sitter i verkligt engagerad själavård så är detta en fråga som återkommer i mer än 50% av samtal. Att människan är främmande för sig själv. Man kan tycka att det vore väl omöjligt, men inte alls omöjligt. Och anledningen till att detta inte är omöjligt, det är att vi ständigt går och jämför oss med varandra. Titta vad han har fått, och titta vad hon har fått, och titta där. Och istället för att vi fick upptäcka oss själva och se vad Gud har gett oss och acceptera på ett sunt och moget och balanserat sätt att ja, det där, det har han och det är ju härligt att han har det, för det har inte jag. Och det där har hon och det är ju jätteskönt, jätteroligt. Men jag har det inte. Det är inte min business det där som hon ska syssla med. Utan jag vill vara medveten om på ett sunt sätt både vad jag har och vad jag inte har. Men hela tiden smyger det sig in någon sorts självfördömelse i den här processen. Därför det är Adams olycksöde från början. Han var inte nöjd med att vara det Gud hade skapat honom till, utan han ville bli något annat. Gärna något finare. När vi nu bygger våra liv på det vi inte har och det vi inte är, så blir vi alltså negativister. Och då råkar vi in i den stora återvändsgränden. Den som ser så bred och fin och lockande ut i början, men som smalnar av och tar hopplöst slut efter ett tag. Runt några krökar. Man kommer ingen vart. Och hela mänskligheten på något sätt är på väg in i den här återvändsgränden. Vi börjar ana att så här kan vi inte fortsätta hur länge som helst. Och vi tittar oss förtvivlat om efter styrmedel för att ändra på det hela och upptäcker det går inte, vi klarar inte det här. Hela världshistorien rullar vidare mot någonting som vi alla idag förstår att det måste ta slut. Det är bara en fråga, hur? Vilken av alla miljöförstöringar hinner först? Kommer vi att dö av ultraviolett strålning eller kommer vi att dö av syrebrist? Eller kommer vi att dö av svaveldioxid eller av att haven dör till följd av övergödning? Eller är det kvävedioxiden som kommer att ta död på sig eller är det plutonium eller vad kommer det att bli? Hela tiden är vårt jagande efter det vi inte har och det vi inte är en oerhörd kraft som för hela mänskligheten in i en återvändsgränd där det inte kan finnas någon öppning i andra änden. Det här kan vi se i stort, i det globala perspektivet när det gäller mänsklighetens utveckling, men vi kan också urskilja det i den enskilda människans liv. Därför att när jag bygger mitt liv på det jag inte har och det jag inte är, då har jag ju tagit ett kliv ut ur verkligheten. Jag har ju alltså grundlagt min livsföring och min handlingskraft på någonting som inte finns och som heller aldrig kan komma att finnas. Och i det ögonblicket jag gör det så går ju mänsklighetens historia att förutsäga. Det går att förutsäga att det här kommer att sluta med en krasch. Vi kan inte hur länge som helst bygga på någonting som inte är verkligt utan att förr eller senare falla igenom. I förrgår när vi började så tog jag upp det här dilemmat ur en annan infallsvinkel. Jag talade om frihet. Och så sa jag så här att den fallna människan önskar sin privata frihet. Jag vill göra som jag vill. Ja visst, varsågod. Och så börjar man göra som man vill. Och i det ögonblick man börjar göra som man vill, så börjar man att leva på bekostnad av sin omgivning. Och den står inte hur länge som helst ut med ens egen privata nyvunna frihet. Utan den friheten består ju egentligen i att jag avskärmar mig från min omgivning. Och efter ett tag står min omgivning inte ut utan går sin väg. Och de som går sin väg, de har redan drabbats av ensamhetens börda. De har känt sig svikna av mig som svek dem. Och i besvikelse går de sin väg. Och till sist blir jag också kvar, ensam. Också jag uppfylld med besvikelse. Hur blev det så här? Jo, jag byggde ju mitt liv på förutsättningar som inte fanns. De föreföll att finnas, men de fanns inte. För jag var en negativist. Jag trodde att den friheten fanns, men den finns inte. Vi kan inte bryta oss ut ur gemenskapen och leva som om den inte fanns, för den finns. Därför att Gud har skapat oss till att vara beroende av varandra. Och även om vi kan drabbas av någon sorts individualismens illusion och tro att jag kan bryta mig ut ur gemenskapen och leva mitt eget liv, jag struntar väl i andra. Ja, varsågod. Men du bygger ditt liv på förutsättningar som inte finns. Därför du går utanför Guds skapelsetanke, och det är inte så lätt att göra det som man tror. Även om Gud inte med maktmedel tvingar dig in i hans skapelsetanke, så kan du inte bara kliva ut ur den och tro att det ska lyckas. Utan Gud har byggt in i den liksom omöjligheten. Gud är intresserad av att du inte ska lyckas när du kliver ut ur hans skapelsetanke. När du blir en negativist, när du bygger ditt liv på omöjliga förutsättningar. Och vi läser i första Moseboks tredje kapitel att för säkerhets skull förbannade Gud marken när Adam klev ut ur Guds skapelsetanke. Och det är inte djävulen som förbannar marken, utan det är Gud. Och varför gör han det? Jo, därför att det här projektet som Adam har påbörjat, det ska Gud se till att det inte lyckas. Och har han satt sig före det, så kan du lita på att han kommer att få dra det längsta strået. Det är inte så lätt att tävla med honom. Därför blir det så här. När vi nu lever som människor utifrån förutsättningar som inte finns, utifrån mål som så att säga är utanför Guds skapelsetank, så kommer vi på kollisionskurs med verkligheten. Och de kollisionerna kallar vi för kriser. Vi råkar in i kriser. Då det plötsligt inte går att komma längre. Vi råkar in i relationskriser. Vi råkar in i världspolitiska kriser med krig och uppror. Världsekonomin då åker kana upp och ner. Vi råkar in i många olika sorters kriser, både privat och kollektivt. Och människan hötte med näven åt himlen och säger: Gud, varför tillåter du det här? Och Gud svarar: varför tillåter ni det här då? För att om inte människan hade klivit ut ur Guds skapelsetanke, så skulle heller kriserna inte vara det. Men de är ett uttryck för att människan kör fast ideligen i sina envisa försök att leva på ett annat sätt än hon är skapad att leva. Det här, det har vi som kristna stor anledning att ha klart för oss. Därför att det är när människan enskilt eller i grupp hamnar i sådana kriser, det är då vi kan komma med evangeliet och säga: låt mig förklara för dig vad livet går ut på. Låt mig förklara för dig hur livet ska levas för att du inte ständigt ska hamna i de här situationerna. Låt mig hjälpa dig upp på spåret, det som leder fram. Och när människan är i kris, Och så att säga hennes egna mål och medel och metoder är mer eller mindre slagna i spillror. Det är då hon är fattig och ödmjuk nog att vilja lyssna på något annat. Och vilja tänka tanken att hon är skapad till att ha en gud över sig och inte sträva efter att bli sin egen gud. Människor är inte mottagliga i alla livets situationer för ett sådant budskap. Men när människan som ställt sig utanför skapelsens faktiska spelregler och där förr eller senare kört fast, den människan kan vara, behöver det inte, men kan vara mottaglig för evangelium. När Jesus kom så fick han snabbt rykte om sig att vara publikaners och syndares vän. Han gick till alla de omöjliga. Han gick till alla de som hade kört fast i livet. Ja visst, de var mottagliga. Och han säger öppet till sin samtid att horor och utpressare och tullindrivare och oärliga och ohedliga människor ska förgå in i Guds rika ni. Och vi tycker, men snälla Gud, vill du umgås med horor? Ja visst, bara de vill ta emot mig som kon. Vi ska gå tillbaka till Romarbrevet 1 igen, nu ska vi se. Så läste vi alltså den 23 versen. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Människan slutar att hänföras över Guds person, ville hellre hänföras över vad hon själv kunde bli. Och så antyder Paulus i samma andetag en liten utvecklingskedja som alltid uppstår i sammanhanget. Människan börjar med att dyrka idealbilden av sig själv. Och det slutar med att hon dyrkar kräldjur. Till sist tittar alltid ormen fram. Jag vet inte om du har tänkt på det. De flesta av oss få här i salen som är lite äldre, vi kan minnas krigsåren under andra världskriget. Det var många som bad till Gud då. Vi var ju rädda för att dras med. Så tog kriget slut. Och då upphörde många böner i Sverige. Det är jag övertygad om. Istället så ville vi gälla för att vara visa. Som det står i 22 versen. Och så kom det glada 50-talet. Det som man ibland får se lite nostalgiska filmer om. Med stora raggar och sånt här. Och under det glada 50-talet så dyrkade vi människor. Elvis Presley var det, eller Marilyn Monroe. Och det är faktiskt så att de rockgalor med Elvis Presley som hölls då, det var en masshysteri ibland publiken som inte har förekommit sedan dess. Visst kan det hända när Kiss och de andra satansmannen kommer till Sverige att det blir en väldig upphetsning i publiken. Men det handlar inte så mycket om killarna där framme ändå som det gjorde med Presley. Alla tjejer, de nästan trampar ner varandra i sina försök att komma fram och få röra vid idolen. Det var en oerhörd människodyrkans ande som var liksom på gång då under 50-talet. Idag är det kräldjuren som gäller. Det kan du se på vartenda skivomslag. Ju fler ormar och ju fler läbbiga vampyrer och grejer, desto bättre är det. Desto bättre går det att sälja. Hur kom vi dit? Under 60-talet, och då kanske vi först ska läsa vidare här lite grann. Vi börjar i 24 versen. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Ja, på 60-talet så kom sexualfrigörelsen. Man kunde nästan inte köpa en aftontidning utan den stod sida upp och sida ner om hur intressant det var att byta partner med sin granne. Och gruppsex och grejer, det var en väldig propagandatryck då. TV-programmen handlade ju i stort sett, många TV-pjäser och så här var mer eller mindre promiskuösa allihopa. Otrohet och sånt. Det var den stora grejen på 60-talet. Människodyrkan utvecklades till sexualdyrkan. Stannade det med det? Nej. Utvecklingen fortsatte. 26 versen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de på sig själva det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras. Ja, när 60-talet går över i 70-tal så dyker homosexualiteten upp. Det är då vi får bastuklubbar och badklubbar och lesbiska klubbar och gayklubbar och jag vet inte allt. Vad har hänt? Jo, nu räcker det inte med otukt längre. Nu har man liksom kört hela den upplevelsekedjan i botten. Nu har man liksom inventerat allt det här och man måste på något sätt vidare. För det finns hela tiden i människan detta inbyggda, det räcker aldrig med det som är. Och när människan börjar dyrka människor så går det vidare att hon dyrkar sexualiteten. Först mellan man och kvinna i alla dess former. Utan några gränser, utan några hämningar. Och när det inte räcker så kör man vidare. Och så börjar homosexualiteten att dyka upp på allvar. Och det här, ska ni förstå nu, är inte en individuell process utan en kollektiv process. Det är något som händer i ett helt folk. Det kan hända att någon av er här kämpar med homosexuella böjelser. Det här är så pass vanligt så jag skulle till och med hålla för troligt att så kan vara fallet. Du ska veta, min vän, att jag pekar inte ut dig i det här. Utan ditt lidande, för det här är ju ett lidande, har att göra med att hela vårt folk har övergett Gud. Och att vi alla är indragna i ett livsmönster som bygger på orealistiska förutsättningar, nämligen materialismen. Och vi kan tänka på hur Jesaja säger när Gud uppenbarar sig för honom i templet. Jesaja 6:5 tror jag det, om du vill skriva upp det. Vi behöver inte slå upp det. För han bävar och så säger han: ve mig, jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Vi är inte skapade för individualism utan för gemenskap. Och det som händer i hela vårt folk, det på något sätt påverkar också oss. Vi ska inte göra oss föreställningar om annat. Det är inte så lätt att bryta sig ut ur det sammanhang man står i som man tror. Det kan också visa med kristna allt mer påverkas av de andemakter som så att säga är på gång i vårt folk. Det är svårt att hålla sig utanför. Jag ska inte säga att det inte går, men ju mer andemakterna kommer loss över hela vårt folk, desto mer påverkar det också oss. Och Paulus säger nu på tre ställen i denna texten att därför utlämnade Gud människorna åt lidelser, otukt, otillbörliga, vad är det står? Förnedrande lidelser och så vidare. Lät Gud dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt. Man kan undra, men snälla Gud, gör du sånt? Sysslar du med sånt här? Ja, det gör han. Han älskar inte synden utan han hatar den. Men, du förstår, när han ser att människorna älskar synden så kan det hända att han inte skyddar människorna för synden utan istället utlämnar människan åt synden. Därför att det kanske är enda möjligheten för människan att upptäcka att synd är synd. Någon som tycker det här låter konstigt, främmande, obekant. Vi hade häromdagen uppe den här bilden med Gud som den trofaste äkta mannen som har en hustru som springer efter alla möjliga karar. Och att problemet handlar inte om att få dö på de där andra kararna utan att få tillbaka hustruns frivilliga kärlek. Kärlek måste alltid vara frivillig. Och den som ska ha tillbaka sin otrogna hustrus frivilliga kärlek, han är ju i djupaste mening maktlös. Makten är ju ett medel som aldrig kan användas i den kampen. Griper man till makt så är spelet förlorat. Oavsett hur man tar makt, hur man använder makten, spelet är förlorat i det ögonblick man börjar använda makt. Vad gör nu Gud när hustrun springer efter andra karar? Ja, på ett sätt kan vi säga att det är en sorts makt. Han byter lås i ytterdörren. En dag när gumman kommer hem och rycker i dörren så är den låst och nyckeln passar inte längre. Hon kan inte komma tillbaka. Och det är bilden av Gud som visar ut Adam ur lustgården. Därför att den här mannen som nu har en hustru som kommer hem ibland och vilar ut och borstar tänderna och så här och duschar och parfymerar sig och springer iväg till nästa kar. Han tycker det att ja, men om jag i alla fall byter lås i ytterdörren så får hon ju se att de andra kararna är inte så mycket att ha. Om hon får dem på heltid så att säga så kanske hon tröttnar. Och så kan Gud säga många gånger om vårt syndande, för vi önskar ju synda på halvfart. Låt oss bara ta ett exempel. Alkoholmissbrukaren. Jag har jobbat som alkoholläkare under åtskilliga år. Och alltid när man frågade sina patienter vad de hade för målsättning så kröp det till sist fram att det var väldigt få, om ens någon, som önskade bli helnykter. Utan man drömde sig tillbaka till den tiden då man kunde ta ett par tre glas och sen fick det vara bra, som det hette. Jag skulle så gärna vilja kunna synda på halvfart igen. Det var målsättningen. Men det är nästan alltid så att när vi börjar synda på halvfart så kommer vi in i en process där synden tar överhanden, där det destruktiva tar överhanden, där vi tappar kontrollen över det destruktiva. Så att vi inte längre kan välja när vi vill syssla med det här och inte syssla med det här, utan det tar makten över oss. Och det blir en sorts utlämning åt det som är destruktivt för att vi till sist ska ropa om hjälp. Befria mig från allt sammans. Inte bara helfarten utan också halvfarten.